Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring?
Det kommer några äppelsläntrar.
Ja, det är bra.
Nu fick inte vi fick ingen presentation här. Nej. Jag skiljer på att jag är lite trött.
Ja, det är okej. Men det behöver man sova snart. Jag heter Malin Jonsson Faglund i alla fall. Och jag är funktionsnätschef på Karolinska Solna för trauma. Och psykiatrik och sen har jag skrivit inom parentes också kärl och intervention. För det stämmer, men det finns liksom inte den officiella titeln. Så att jag känner att jag är någon som, chef för någon slags blödningssektion, tänker jag helt enkelt. Så det passar ganska bra idag. Mycket blödningar. Och vad vill ni lära er om blödningar då? Allt. Ja, något annat än allt. Eller det kanske räcker så. Okej, men jag tänker vi går igenom blödningar på lite olika sätt. Och sen så är jag här för er skull, så att ni avbryter och ställer frågor. Men vi ska ändå försöka spida på lite grann så att vi är klara med gång 10, 5, 10 i sådär, så att Anna har lite tid kvar också. I USA så har man precis hållit på att lansera det här på samma sätt som man lanserar HLR för medborgare. Så lanserar man nu Stop the Bleed. Och jag vet inte säkert om det har med det ökade antalet skottskador och så i USA att göra. Men det här är någonting som American College of Surgeons lanserar ganska hårt. Man ska se någonting, göra någonting och improve survival. Och på något sätt så applicerar ju det på oss också, eller hur? Det gäller ju att reagera på det man ser. Och så jag tycker det är ganska bra bilder. The only thing more tragic than a death from bleeding is a death that could have been prevented. Det funkar ju också. Men sen så tänker jag att vi släpper den där mer folkliga presentationen. En sak som är jätteviktig att komma ihåg när vi pratar om stora blödningar, det är att det kommer ju en patient. Och patienten har ju med sig blödningen och skadan. Och det är ju tyvärr inte alltid, trots allt vi gör, som man lyckas rädda patienten. Och det är väldigt viktigt att ta med sig. Och jag tänker att, jag tror att många av er i början av ett ST. Och ju längre man jobbar så kommer man att träffa på patienter som man tyvärr inte kan rädda, trots allt vi gör. Och då ska man förstås fundera och lära sig av det och så, men man ska inte ta det personligt, därför att om jag får in en skottskada som är utlagd och man håller på med HLR i 15 minuter, så spelar det ingen roll kanske hur mycket blod jag har och vad jag kan göra och vilka kirurger jag har. Då är det en ganska dålig prognos ändå. Så att man ska bära med sig det, och det gäller ju sjuka patienter i allmänhet. Ja, när vi pratar om akut blödning, som jag tänker att det här handlar om då, vad tänker ni då på för patienter? Snabbt, tre patientgrupper. Ja?
Obstetriska
patienter. Yes.
Trauma.
Storkirurgi.
Kärl.
Ja, det är bra. Det var ungefär så jag tänkte. Någonstans där. Det finns en bra review som är ganska precis ett år gammal från New England Journal of Medicine som handlar om hemorrhagic shock. Och den kan jag rekommendera. Den finns här januari 2018. Där har man tittat lite grann på död av blödning. Och vad det gäller då aortaneurysm till exempel. Så alla som dör av det i princip dör av blödning. Första tiden, det är kanske inte så konstigt, men 23% dör av obstetriska patienter som dör av blödning. Magsår, trauma och så. Och ni tittar på siffrorna här, inte i detalj, så är det ändå ganska stora siffror. Så att det finns ju definitivt något att göra. Och den här bilden tror jag att ni alla känner igen från läkarutbildningen. Klassificering av blödningschock. Men ni kanske inte skulle kunna den om jag väckte er mitt i natten och frågade exakt hur chockklass 3 ser ut. Men jag tycker ändå att det är viktigt att repetera det här och fundera lite grann på det här. Men som vi vet så är det här inte sanningen heller, utan patienterna kommer ju med lite annat. De kommer med sin ålder. Puls och blodtryck är inte samma hos mig som hos en 90-åring kanske. Medicinering, betablockerare framförallt kanske, där man inte kan följa pulsen på ett tillfredsställande sätt. Stress, om man har råkat ut för någonting eller är stressad för att de befinner sig framför er. Och drogpåverkan, ganska vanligt traumasammanhang, andra sjukdomar, svårt hjärtsjuka patienter och så, som av den ena eller andra anledningen inte kan svara på samma sätt. Men det är bra att hålla den här klassificeringen i huvudet så att ni vet att ni kan ha ett normalt blodtryck, men om pulsen börjar ticka iväg, då ska ni tänka att det här verkar lite konstigt kanske. Det är också åt andra hållet, så är det väldigt konstigt om man har en lite för låg puls, för då kanske man är här nere också. Det kan ju gå åt andra hållet också. Men det här tror jag är bekant för er. Och var brukar det blöda då? Det är väl här i samma artikelöversikt. Men de stora ställena när det gäller trauma då, så är det långa frakturer, bäcken, thorax, buk i princip. Men sen har vi rupturerade aortaaneurysm, leverblödningar, inte kul. Lungblödningar, ganska ovanligt, men förekommer förstås. Övriga blödningar, ovanligt. Och utrust förstås, obstetriska blödningar. Det är nästan de läskigaste, tycker jag. För att man vet inte. Och de kan komma väldigt hastigt och de kan bete sig på väldigt olika sätt. Och min erfarenhet är att det är också väldigt svårt när de ringer från obstetriken. Så blöder det hela tiden. Och det är väldigt svårt om det den här dagen var en deciliter blödning eller om det var 3 liter. Och de siffrorna som vi åtminstone oftast får på KS är inte alltid överensstämmande. Så det är väldigt svårt att göra en bedömning. Det kan vara allt från att de skriker i luren och det kommer upp en helt stabil patient som är en fin färg som sitter i sängen, till att de säger att men det går nog bra, och så kommer det upp en vit som ett lakan och bastestet är inte skickat och så. Så att man ska ha stor respekt för obstetriska blödningar. Och här handlar det ju också oftast om helt friska unga människor. Så att det här måste ju gå bra. Om vi går från den här bilden då, här ser ni den här cirkeln. Så kan man då lätt komma in i det här som kallas Triad of Death, eller Lethal Triad, eller The Bloody Vicious Circle. Och det är ju den som vi som narkosläkare då, tillsammans med kirurger och andra, ska försöka undvika. Och den bygger helt enkelt på det, att om man har en stor blodförlust så är det lätt att hamna i ett läge där man får koagulopati, man får acidos och hypotermi. Och hamnar man här, då är det väldigt svårt att rädda patienten. Så att jag tänkte att vi skulle gå igenom de här olika delarna. Några frågor, funderingar? Ja, det här är från traumavärlden då, blödning. Och så när det är blödning då, så är förstås det ultimata målet att stoppa blödningen så fort som möjligt. Det gäller också att komma ihåg det. Vi kan ju resuscitera och resuscitera, men stoppar man inte blödningen så är det ju kört. Och där är ju ett väldigt enkelt sätt, eller enkelt och enkelt, men det man ska komma ihåg, det är orta kompression på en väldigt blödande patient. Tryck ner en knutnärve i magen på patienten om de håller på att blöda ut, obstetriska patienter. Du såg en sån manöver, tror jag, när vi är här för någon månad sedan. En postpartumblödning. I traumasammanhang så gör vi ibland torakotomier, trots att det inte är thorax som är skadat, eller buken, bara för att komma åt dem, komprimera och kunna manuellt komprimera hjärtat medan vi fyller på med blod. Så att, och det gäller även bukkirurgi, att komma ihåg och hjälpa kirurgerna, för vi hamnar ju oftast kanske i den här tratten när vi hamnar i det här läget. Många av oss, eller många är inte vana att vara i den här situationen helt enkelt. Och då är det svårt att tänka, och då behöver man några enkla saker att ta med sig. Och det tänker jag också är er uppgift under den här föreläsningen, att när föreläsningen är färdig så ska ni ha ett tankesätt vid en stor blödning. Hur kommer ni att göra första minuterna, första 5-10 minuterna? För att då går det liksom inte att uppfinna hjulet, utan precis som vid andra akuta situationer så ska man veta vad är nummer 1, 2, 3, liksom. Vad ska jag tänka? Man ska stoppa blödningen. Och det är damage control surgery, och nu har det kommit damage control resuscitation. Och då handlar det ju om, för nu pratar jag stor blödning. För många år sedan när jag var ST-läkare, då kunde vi hälla på litervis med ringer. Det fanns kolloider, häss, det fanns gelatin, olika modeller, det fanns olika dextraner, och det var krig mellan de här olika vätskorna och så. Och nu finns ju inget av de här egentligen kvar. Det fanns också hyperton koksalt, som ju var som någon slags vandredrag under ett par år, tills man insåg att när man ger hyperton koksalt till en traumapatient så ökar de blodtrycket, blir hospitalt, blöder ut och sen så blir det sämre prognos. Så att det är ju i princip, eller det är mer eller mindre förbjudet och finns ju inte längre i arsenalen. Så att saker som av och till under perioder verkar väldigt flashigt och bra visar sig sen då att det inte riktigt funkar. Och problemet är väl vid stora blödningar att det är svårt att göra kontrollerade studier. Mycket studier är retrospektiva. Men pendeln just nu då handlar om att man ska ha ganska begränsad resuscitering med kristalloider. Och det beror ju förstås på om det blöder lite på operation, då börjar man ju kanske med kristalloider och så. Men om det kommer flera liter samtidigt, då finns det ingen trappa som säger att man först måste ha 1, 2, 3 liter kristalloider innan man kan gå på blod. I traumasammanhang, då ska man gå på blod direkt om man har en stor blödning. De nya traumarummen på NKS så har vi ingen blodvärmningsanordning inne, eller förlåt, inget värmeskap inne på traumarummen. Det ligger utanför. Och det är en liten signal att man ska inte plocka ringresultat efter ringresultat vad en ringer, utan det ska vara lite besvärligt att gå och hämta den så att man tänker att man kanske behöver blod istället. Permissive hypertension, vad är det för något?
Man är nöjd med ett lägre systoliskt blodtryck än man kanske kan vara.
Precis, och vad pratar du om för systoliska blodtryck då?
Pavel har blivit
80-90. Ja, precis. Ja, exakt. Centralpuls. Så någonstans 70-90 ungefär. Just så pass att patienten är vaken och kan perfundera sig lite. För vad händer om man har ett högre blodtryck, 150, och är jättenöjd, då blöder ju patienten ut. Men det här är ju också permissive, och det betyder att vi har kontroll på det. Ett okontrollerat lågt blodtryck är ju inte permissive hypertension, eller hur? Så att man ska ju veta vad man gör. Man ska inte okontrollerat nöja sig med 70 i blodtryck, utan man ska fylla på, men sen så bromsar man. Och så säger man att okej, nu har vi blodet här, vi har laddat i vår level 1 eller Belmont eller vad vi har för apparat för att infundera blod. Men nu ger vi ingen mer, nu väntar vi lite. Men man ska vara redo. Trauma-induced coagulopathy, det kommer ju då av att patienten blir kall, att man infunderar stora mängder kristalliner vätskor och patienten slutar koagulera. Och när man kommer i det tillståndet, då är det nästan omöjligt att vända. Så att målet är ju att inte vara där helt enkelt. Och sen har vi damage control surgery, som nu klassiskt kanske har tänkt som bukkirurgi, man packar buken och så. Nu pratar man om damage control, ja, alla typ thoraxkirurgi, packa thorax, kärlkirurgi, man klampar, stänger av och räddar liv, men kanske på bekostnad av organ. Den här bilden, det här är också en bra, det här är en editorial i anestesia. Den ligger på traumarummet.se, en del av er säkert chatten. Men den visar effekten av blodtrycket på mortalitet. Och då så är det förstås så att om man har ett väldigt lågt blodtryck så har man ett högt mortalitet under aktiv blödning. Det här är då traumapatienter, men jag tror att det går att applicera på de flesta. Men vi ser att den är lite urformad, så att går man upp i blodtryck då ökar också mortaliteten. Och det är liksom bara det här att man ska tänka på, att inte ha för högt blodtryck på en blödande patient. Samma här, ökat blodtryck, större blödning. Infarter då, det är roligt, eller hur? Om vi har en stor blödning, vad ska vi tänka för infarter? Vilka vill ni ha av de här? Vilken är bäst?
Den
översta, kort och grov, precis. Det är jättebra. Cekalon T här, kort och grov är bäst. Nackdelen med dem är ju då att ibland är svårt, för det perifera kärl oftast är svårt att få in dem. Och om det börjar blöda mycket och patienten blir svullen och så kan det också vara så att de disloserar. Man kan inte vara helt hundra liksom, på att de funkar hela tiden och så. Och då så kan man komma till de här lite längre då, som ju ser ut som artärnålar fast längre, cekalon T, som vi använder ganska mycket som spjut. Och de är ju också bra. De är ganska grova, men de är lite längre. Men de sitter då i ett centralt kärl, subklavia, ljumsken eller på halsen. CVK då, vad tycker ni om det? Är det bra? Nej. De långa och tunna, så att det är bra för noradrenalin och adrenalin om man hamnar i det läget att man behöver ge vasoaktiva droger, inotropa droger, Simdax och så. Introducers, då tänker jag på PA-introducers. De tycker jag är väldigt bra. De är ju väldigt tjocka och så är de så här långa ungefär. Man kan sätta dem förslagsvis på halsen. Och där kan man ju fundera, koppla högflödes blodinfusatorer. Och om man hamnar i andra problem så kan man ju senare läge trycka ner PA-katetrar och pacemakers och allt möjligt.
Finns introducer separat eller måste man
ha? Nej, den är separat. Det är ett separat paket. Mycket bra paket, tycker jag. Vad tycker ni om introsiösa nålar då? Ni kommer ju mer och mer. Är det någon som har använt?
Det finns
primus. Ja. Vad sa du? Jag
brukar också gå och sätta primus på...
Ja, precis. PHSP är ganska glada att sätta dem.
Men när det väl gäller, alltså när det är lite lugnt så har det gått. Men när det verkligen har varit risigt tycker jag att det är svårt med din trossyrös ändå.
Svårt att sätta dem eller svårt att använda dem?
Ja, svårt att lita på dem.
Ja. För att det är väl så här att det är jättebra att bli hospitalt. Det är konstiga förhållanden och man ska inte stanna på skadeplats utan man ska fort in till sjukhus. Men sen när man får in en patient med en intraosseös nål så ska man genast tänka att nu måste jag ha en annan infart. För det är bara tillfällig infart. Och ska du infundera 10 påsar blod på 10 minuter, det kommer du inte att kunna lyckas med en intraosseös infart. För den kommer att klägga igen och då ska man flusha den. Man ska regelbundet flusha med natriumklorid, men i det läget så är inte det så funkis. Så att det är bra tills vidare. Men ni ska komma ihåg att det är inte en definitiv infart, utan någon slags bridge till mer definitivt. Vätskorna, de ska vara varma förstås. Aldrig, aldrig kalla vätskor. Ibland så ser man våra traumapatienter, de kommer in prehospitalt med någon kallringer och så låter man dem hänga. Och det är bara bort med dem och på med varma vätskor. För att undvika hypotermi, eftersom det är precis lika viktigt som koagulationen. Vi har ju massa spännande grejer, tägg och roten och blodprover och så för koagulationen. Och man kan tycka att det här med temperaturkontroll är lite trivialt. Men det kan ju vara det som tippar patienten. Varma vätskor, jag hade fel att börja med varm ringer. Men om det är stor blödning så startar blod omedelbart. Vänta inte. Om det finns blod, det är också olika förutsättningar beroende på var man arbetar och så. Och hur snabbt man kan få fram blodet. Vad det gäller hypotermin så är det också viktigt att blödande patienter, att man har ett varmt värmetäcke under dem så här, som man kan blåsa med bärhögare eller så. Det är också svårslaget. Det ångrar man grovt om man inte har lagt det senare, 2 timmar senare när patienten går ner mot 33 grader och man försöker täcka ett stort område. Man kan inte lägga värmetäcke ovanpå patienten. Så vi har som standard på vår traumahybrid att där ligger det ett långt, varmt täcke som man kan värma dem underifrån. Och sen på med de här T-luvorna eller liknande så att det inte försvinner värme från huvudet.
Men då kommer jag att tänka på någon traumatransfer.
Ja.
Och ska ligga kvar på den innan man har röntgat ryggen.
Ja, alltså då får man värma ovanifrån. Ja. Precis. Men om man är så svårt skadad så man behöver omedelbar kirurgi, då drar man ju bort dem från traumatransfern. Så att traumatransfern ska ju patienten oftast inte ligga på mer än en halvtimme kanske. Och sen flyttas man. Och då på ett varmt värmetäcke. Och så gärna värme ovanpå också. Men det kan liksom inte undersökas nog hur viktigt det är. För jag tycker mig se ibland att vi faktiskt har en del kalla patienter. Och det känns väldigt onödigt. Ibland så kan man inte göra någonting åt det. Och då är det ju fine. Men om man upptäcker att det saknas värmetäcke under patienten, huva på dem och sådär. Då känns det lite onödigt att man på ett billigt sätt hade kunnat ändra prognosen för patienten kanske. Ja, den här såg jag på Twitter. Jag föreläste på en traumadag för någon vecka sedan. Och då så speglar vi det lite, det nuvarande läget. Karen Brough är en av de mest kända traumakirurgerna i Storbritannien. Och han rekommenderar ett systoliskt blodtryck ner mot 60 mm HRG. Vilket du kanske... Det är lite liksom, på gränsen. Jag tänker att man kanske ska hålla sig lite högre. Men ändå. Och här kommer någon kommentar där man tycker att om du resusciterar hemorragisk chock hos patienten med koksalt 2019, then your practice is out of date. Och det tror jag att du kan hålla med om. Koksalt använder inte vi. Vet ni varför vi slutade med koksalt? Nej, nackdelen med koksalt. Exakt. Hyperkloreamacidos, att man blir sur. I USA har man under en lång tid jobbat med koksalt, men man har övergett det där också. Man kan ju av och till tro att USA ligger väldigt långt fram, men jag skulle säga att Europa ligger nog oftast längre fram än USA, och just vad det gäller resuscitering och så, så är Storbritannien och Frankrike som ligger långt fram, tillsammans med oss förstås. Ja, massiv transfusion. Det här är definitionen på massiv transfusion. Man byter ut patientens blodvolym på 24 timmar. Eller 10 ekons på 24 timmar. Eller 4 ekons på en timme. Men alltså utom kontroll. Inte att man ger en elektiv patient 4 ekons och sen är det bra. Och då är det bra att tänka efter när man hamnar i det här läget. Och självklart så ska ni inte stå själva i en sån här situation. Transfusionsprotokollet som används. 4 röda, 4 gula och en trombocytpåse. Fibrinogen, om man har en massiv blödning, stor bukaorta, trauma. En del av blödningarna kommer ju lite mer smygande och då är det ju svårare att veta när man ska slå till på det här stora transfusionsprotokollet och så. Men stor blödning så är det aldrig fel att ge 2 gram fibrinogen, 2 gram tranexamsyra, alltså cyklokapron, för att påverka fibrinolysen. Och där är det också visat att om man ger fibrinogen tranexamsyran senare, alltså efter 3 timmar, då ökar risken för biverkningar istället. Man kan få proppar och så. Så att det ska ges tidigt, och det finns också ute i akutbilarna numera, cyklokapron. Kalcium, varför gör vi kalcium? Erik?
Citrat.
Precis. För om man transfunderar väldigt mycket blod så finns det citrat i blodet. Blodet gör också att man får ett lite lägre pH som också påverkar kalciumhomostasen. Och kalcium är superviktigt för att blodet ska leva sig. Och vad pratar vi om för volym med kalcium då, om vi säger att vi har gett, 20 plus 20 plus 5? Hur mycket kalcium gör vi ungefär? Är vi 10 ml kalcium eller? Nu pratar jag kalciumsand då, som vi tänker en ampull.
Ja, du menar mängden från hur mycket blod vi har givit?
Ja, vi har gett 20 plus 20 plus 5. Ungefär hur mycket kalcium?
Någonstans mellan 50 och 100 ml.
Ja, kanske någonstans där, precis. Så att det handlar ju om att man kanske har kalcium i 20 ml sprutor. Man följer sin arteriella blodgas och tittar på fritt kalcium. Och då ska man hålla kalcium ovanför en millimeter, eller millimol. Det är superviktigt att hålla koll på det. För på samma sak som hypotermi så kan kalcium också ställa till om man glömmer bort den lilla jonen. Undvik hypotermi och använd rotem och tägg, eller tägg, det man har. Och hur är det då man, för att ofta som man får in en blödande patient, då kanske man tar det initialt, sen så tar det oftast en 10-15 minuter innan man får svar. Då får man ju något slags svar på hur det var för 15 minuter sedan. Så ibland kan jag tycka att när man har väldigt stora blödningar så kan det vara en onödig resurs att avdela någon att ta roten och gå och märka upp det och stoppa det i rörposten och så. Och det är också en grej att tänka på vid stora blödningar, att ni utnyttjar resurserna vettigt. Jag har ett favoritexempel från 2 somrar sedan. En svår traumapatient som är överkörd av tunnelbana. Och vi står och jobbar och försöker rädda livet på patienten. Kirurgen tar och tar med. Man står i magen, håller på. Och så helt plötsligt så kommer ortopeden fram och säger: men nu är foten fixad. Liksom. Och då inser vi att de har gått bakom alla skynken och så. Och klippt några så här nekrotiska tår på fötterna. Och de har dragit en opsköterska och en opuska. Så vi hade behövt till annat. Så att man måste tänka på hushålla med sina resurser. Inte skicka iväg folk på uppdrag. Ni vet att man står på hjärtstopp också så ber man om någonting. Och då är det någon människa som försvinner och så kommer du tillbaka 10 minuter senare med något som man redan har fått. Eller liksom. Så man ska tänka på att inte sprida ut folket runt omkring sig med onödiga arbetsuppgifter. Och då i en massiv situation, det är bra att få ett initialt roten med ett tejp, men man behöver inte hålla på att ta det varje kvart, utan vi vet vad vi ska göra. Vi ska köra 4-4-1 och så ska vi fylla på med fibrinogen och kalcium och undvika hypotermi och allt det där. Ja, men hur gör man då? Om man har den här situationen, om ni ska infundera, ni har hamnat i läget att ni ska ge 50 plus 50 plus vad det blir, 12-13 eller något sånt. Rent praktiskt, har ni funderat över det? Eller varit med? För det är också en viktig grej. Hur får man till det?
Det är väldigt resurskrävande.
Det är väldigt resurskrävande, eller hur? Så det gäller att inse det på en gång. För hamnar man efter, då är man ju hopplöst efter. Det är som en hypotermin. Så att det gäller ju hela tiden att ligga i framkant och liksom vara framme. Så att omedelbart behov av fler narkosläkare och narkossköterskor framförallt. Man kan klara sig ganska långt på 2 narkosläkare, men man kanske behöver en 3-4 narkossköterskor. Och rekommendationen är att avdela minst en person som bara kollar och kopplar blod. Ibland kan man behöva 2 personer som gör det och bara håller på med det. Och skriver på en lista hur mycket som har givit, så det kan se ut så här ungefär. Inte i narkosjournalen, för då blir det helt oöversiktligt så här, hur mycket har vi gett. Det här är en variant att göra det på. Liksom. Sen ska man ju förstås registrera så att det hamnar i TKR och allt det där. Liksom. Men, så att man får en uppfattning. Och sen är det också väldigt viktigt att kommunicera med kirurg eller obstetriker eller vad det är, kärlkirurg, om vad man håller på med. Så att inte de får en känsla av att allt är under kontroll. För de tittar på skärmen och blodtrycket är okej och patienten verkar vara bra, men ni sliter som djur där bakom. Och i den sekund ni slutar så är patienten död. Det är också viktigt med regelbundna avstämningar. Provtagning var vi inne på lite grann. Vanliga förstås koagulationsprover. Men jag tycker att det här med blodgasen är egentligen det viktigaste. För det är oftast någonting som man har väldigt nära också. Så att man skickar inte iväg någon som inte vet vad de ska göra någonting. Utan man kollar på kalcium, man kollar på pH och laktat. Hur går det för oss egentligen? på sen att man tar de här vid jämna mellanrum. Men ni inser ju att om vi håller på att ta det här varje halvtimme så tar det en till två timmar när det kommer tillbaka. Och så har ni gett 20-30 enheter så är det ett helt annat läge. Det är alltid bra att ha ett utgångsvärde för då ser man direkt hur pass svårt sjuk patienten var. Målvärden när det gäller labbparametrar. Blödande patient, HB är 100 ungefär. För att man ska få en bättre förutsättning för att koagulera. Tina är, nu har jag skrivit fel. Det ska förstås vara under 1,5. Annars blir det jobbigt. APT är ungefär där. Trombocyterna över 100. Och sen fibrinogen här någonstans. Och som sagt, stor blödning. Då är det lika bra att drämma till med 2 gram fibrinogen på en gång. Och sen kan man, om det blöder våldsamt, då kan man behöva ge 2 gram till nästan direkt. Kalcium över 1 och ett pH, det ska också, du har haft problem med de där, över 7,2. Det här är ju inga absoluta värden som ni inser, utan det är ju mer trender här liksom, åt vilket håll går det här egentligen. Och sen så att ni håller koll på blodtrycket och inte är för duktiga i transfusioner, så ibland får man ju backa. Man har laddat och så bara, men nu väntar vi lite grann. Och då ser man, har vi liksom landat, så fortsätter de lite. Och då kanske man får ge några bolusar igen med några påsar till. Så att det är ett väldigt, och det är oerhört viktigt att man har bra kommunikation med kirurgerna, det är nyckeln. Kirurgisk kontroll helt enkelt, det är det viktiga. För man kan ju också fastna i sin egen värld. Vi tycker att det här är ganska intressant oftast och så, men att man tar sig vidare. Och det gäller också om vi har en blödande patient på akuten, så ska man ju upp till operation så fort som möjligt. Jag brukar säga att man ska inte vara på akuten mer än 20 minuter med ett larm eller så. För någonstans ska man ju, och det är antagligen inte där man ska hålla till, utan patienten mår bättre. Antingen att gå till IVA, PCI-lab eller vad man nu har tänkt sig. Så att det är kirurgi eller intervention, det kan vara angiomycoiling eller stent beroende på vad det är för någonting. Man kan överväga faktorkoncentrat hos Plex till exempel. Novoseven var också väldigt i ropet för en 10-15 år sedan. Där har man inte lyckats göra den här studien som visar att det är så bra. Man var tvungen att avbryta studien därför att när man protokolliserade det här i båda grupperna, man la upp en jättestor studie. Och sen när man gjorde protokollet, då gick det bättre för kontrollgruppen också. Och då fick man mindre skillnader och då behövde man ha fler patienter och då blev det för dyrt och så strandade det på det sättet. Så att det är väl egentligen ingen som har visat att det är verkningslöst eller sämre, men man behövde väldigt mycket patienter. Och i de lägen där man har gett väldigt stora mängder, jag pratar 50-60 av blod eller plasma och så, och över det, som tyvärr inte är helt ovanligt hos oss att vi hamnar där, då kan man definitivt överväga Novoseven. Men det kostar ungefär 100 000 för en dos, så att man ska tänka på det också. Och om man ger Novoseven ska man säkerställa att man har ordentligt med trombocyter i patienten och fibrinogen, för annars är det verkningslöst. Och det var också ett problem i början, att man bara skrek efter, ortopederna skrek efter Novoseven och kirurgerna, det var någon slags magic drug. Men om man då inte har förutsättningarna för att ska kunna ha sin verkningsmekanism så blir det verkningslöst. Just det, och så de här specifika antidoterna, eller den här egentligen som finns mot Pralaxa, Praxbind, att man ger det om det går. Och annars om man står på Novak så är det ju då Osplex som man ger igen. 1500 eller 2000 ungefär. Jaha, och när och hur ser vi blödande patienter inför kirurgi? Blödande obstetrisk patient, tryckt röd bukaorta och så, som kommer på larm. Är det något vi ska tänka på innan vi söver dem, eller ska vi bara kasta oss på dem och söver dem så fort och bra vi kan? Vad säger du? Fyll på med blod innan, precis. För du kan ju få en helt annan patient. Om man ger dem ett par påsar blod innan man söver, jämfört med om man söver dem direkt, då kan du få en patient som går i hjärtstillestånd omedelbart med EMD, liksom, en systoli till exempel. Så det är jättebra. Något annat som är viktigt att tänka på?
Anestesiform.
Anestesiform.
Katalar.
Ja. Katalar. Anpassa det till situationen. Och det finns inga fasta doseringar. Man får se hur vaken patienten är. En annan viktig sak det är att ha koll på kirurgen, att kirurgen finns i rummet och gärna har, att man har tvättat och så. För att många av de här patienterna lever på sitt sympatikus på slag och när vi söver dem så är det, finns det en uppenbar risk att de lägger av och då behöver man en kirurg som kan öppna kanske, komprimera eller vad man nu ska göra. Så att bukorter till exempel söver man på samma sätt som obändbara snitt, att man tvättar först och kör en timeout och så, sen söver man och sen Och det kan man applicera på många andra, för det är förstås ganska förärligt om vi ser över en postpartumblödning och sen så står obstetriken någon annanstans, utan de ska ju vara i salen redo att åtgärda blödningen. Det är väldigt viktigt. Så resusciteras jag aldrig innan kirurgen är på plats. Och sen att man gör upprepade både timeout innan och upprepade avstämningar i de här lägena. Även hur hetsigt det är, för ni vet också hur det kan bli, så det bara trissas upp liksom, ljudnivån drar iväg och till slut så har ingen kontroll utan bara ner med ljudnivån och nu ska vi se hur går det för oss, vad har vi kvar. Och sen så ska man ha lite olika planer, A, B och C, beroende på hur det går. Och kom ihåg aorta kompression om det går väldigt dåligt, så att man då kan utnyttja och ha möjlighet och tid att fylla på med volym. Det är ju förstås ingen definitiv åtgärd, utan det är en temporär, ganska dramatisk åtgärd. Sövning av en instabil blödande patient innefattar ju preoxygenering ordentligt. Och sen att man har koll på sin luftvägsutrustning, bidolaryngoskop eller något annat man behöver. Vad ska man ha för injektionsmedel? Det är väl mest katalar kanske som gäller här. Man måste ge muskelrelax. Och sen plus minus någon slags opioid. Och där är det ju efter vett och hur patienten ser ut helt enkelt. Och sen att man har hemodynamisk kontroll. Och där kan man ju när man söver patienterna faktiskt behöva tänka att man kanske har, man behöver ha efedrin förstås. Man kopplar noradrenalin ibland också, så känner jag att man vill ha en spruta med 0,1 adrenalin bredvid sig när man tänker att det här skulle faktiskt kunna gå överstyr. Så att man är snabbt på och sådär. Det är bättre att vara lite framför än lite bakom. Obstetriska blödningar är ju läskiga och det är den vanligaste orsaken till mödradödlighet. De flesta, en vanlig graviditet, då förlorar man ungefär en liter, eller en vanlig förlossning ska jag säga. En liter blod, en kraftig blödning är väl någonstans över 2,5 liter. Och ni har ganska mycket blod i den uteroplacentala cirkulationen. Och det här är de olika tillstånd som är de vanligaste obstetriska blödningarna. Ja.
Är det globalt som är den vanligaste orsaken?
Ja. Nej, det är inte. Nej, precis. Exakt. Och vad är den vanligaste orsaken i Sverige?
Det är den vanligaste.
Jag tror för något år sedan så var det hjärtkomplikationer, alltså till mödradödlighet. Lungemboli är väl också något som ligger högt upp, men att man får en postpartum kardiomyopati till exempel. Det är ju så få, det är ju ett par kvinnor varje år som tur är.
Sverige var ju det där för 3 år att man samlar ihop.
Precis.
Och så har det ju typ
exakt.
Jag tror det var en som
gjorde
blödning.
Ja, precis. Som tur är så är det på det sättet. Men det man ska tänka på, 4 T:n. Tonus i uterus. Tissue, finns det kvar? Placenta. Trauma, skada i förlossningskanalen. Och trombos och koagulopati. Och det är väl ofta, ganska ofta de här två översta som ställer till de här riktigt stora blödningarna. Och oxytocin, små doser, men man kan få lite biverkning, hypotension, takykardi, metergin, prostinfenem, man ska ha koll på de här läkemedlen och man ska ha koll på biverkningarna. Sen är det också väldigt viktigt att ha någon slags liten plan här och hjälpa, tycker jag oftast obstetrikerna. Om man jämför med traumakirurger så har de mer oftast ett lite mer logiskt tänkande, medan obstetriker, att gå härifrån till hysterektomi är oftast väldigt jobbigt förstås, så det är ett ganska dramatisk åtgärd, men ibland så behöver man göra det för att rädda mamman, och det händer ju i Sverige förstås flera gånger varje år. Men det kan vara den åtgärden som krävs, men att man tänker på att det finns annat, man kan koila blodkärl, man kan lägga in olika typer av ballonger och ligera artärer och sådär, men att man inte håller på för länge här. För det tycker jag att man kan se ibland, och att man måste känna in rätt kompetens på aktioner förstås, men kanske även allmänkirurger och så för att hjälpa till. Håller ni med? Ja, då kommer vi till sista frågan då. Känns det som att ni har fått någon slags känsla för hur ni hanterar en stor akut blödning på jouren? Och det viktiga är ju förstås att inte stå själv, utan kalla dit specialisten på en gång. Man ska inte hålla på med det här på egen hand, utan det blir både bättre och roligare om man jobbar tillsammans. Just det, jag också skulle säga det är att det här är också väldigt viktigt, och det tror jag inte vi pratar inte så mycket om det, men det här är ju patienter, så det är också väldigt viktigt att ta fokus på, för man kan bli så upptagen med allt man håller på med, man ger kalcium och kopplar blod så att ingen pratar med patienterna så länge de är vakna. Att man avdelar en person, kanske om det går, som står vid huvudändan och pratar med patienten så länge som han eller hon är vaken. Därför att de tror ju antagligen att de ska dö, det kanske vi också tror, men det är ingenting som vi förstås delger dem, utan det är väldigt viktigt. Vi har en sköterska hos oss, Anna Granström, som gjorde en avhandling på traumapatienters upplevelse, och där kommer det fram, många är jättenöjda, men en del är så här, ja, jag trodde att jag skulle dö, och de bara sprang omkring och verkar som att det här var en vanlig dag på jobbet. Och det är väldigt viktigt att vi bär det med oss, för att jag tror att när vi själva är där så vill vi förstås att det ska kännas som att det är man själv som är i fokus. Eventuella konflikter, bryt direkt, ta dem utanför salen. Vi står inte och diskuterar med kirurger om vi ska göra si eller så, utan hamnar det i liksom hetska konflikter med vaken patient så går man därifrån. Alltså inte lämna patienten, utan man tar konflikten senare eller någon annanstans, men inte framför patienten. Inte tänka med något värre för patienten och höra att man verkar helt osams om vad man ska göra för något. Ja.
Jag får någon lugna patienten, hade någon geralterapifen eller fentanyl, finns det någon sån här bra go-to-drug och dos för att lugna och stressa ner patienten?
Jag brukar faktiskt inte ge någonting, inte till den här typen av jätteutblödda patienter, utan jag uppfattar att de flesta patienter, om man ställer sig och liksom är saklig och lugn, så brukar det gå att...
Men om det är trauma och de har...
Ja, nej, men då är det förstås en annan sak. Men då tycker jag att en matta med fentanyl är oftast ganska bra. Men sen så kan ju rapifen vara bra om man ska reponera, alltså som mer procedurrelaterat. Men fentanyl tycker jag är faktiskt svårslaget som sedering, för att det blir lite jämnt. Om man håller på med rapifen så åker man liksom börja dalbana både med cirkulation och andning och så, och det håller ju inte i sig så länge. Och att man, ja, så det tycker jag är bra. Mm. Och här var den artikeln som jag tänkte på att det är bra att läsa den, för den är väldigt välskriven och pratar också lite mer om patofysiologiska mekanismer bakom trauma, molekylära mekanismer och pumps och dumps och sådana saker. Och sen även den där editorialen som ligger på traumarummet.se från anestesia. Den är också färsk om damage control resuscitation. Frågor? Det kändes som ni kunde det här. Känns det som att ni lärde er något nytt? Ja, bra. Ja.
Det är så fan med osäkerhetspatienter. Men jag får ju överväga om lite från SEVO till TIVA istället. Om
just
man tycker att det är osäkerhetspatienter på att det är...
Just det. Det är ett jättebra tips, därför att SEVO är uterusrelaxerande, så att har man problem med uterusrelaxation så ska man definitivt gå över till propofol istället, eller katalar, beroende på vilket läge man befinner sig. Det finns lite sådana små tricks.
Det finns lite antikroppar, det är ju kanske specialfall, så om man har haft några sådana som inte har utredningska vanliga patienter, hur tänker du kring liksom risk versus nytta att ge... Om de negativt blod, om man har en misstanke om att patienten faktiskt reagerar.
Just det, alltså det är, ja, precis, för då ringer de från blodcentralen ganska snart och säger det. Ja, men då blir det ju någon slags risknytta, men då kanske man går lite längre med sina klara vätskor. Men när man är i läget att man måste ge blod, då får man ge det, och så får man ge kortison. Och...
ge plasma till exempel.
Ja, det är absolut. Ja. Anna?
Jag tänkte också det här att vi ibland ger ett grupplikt blod.
Ja, precis. Det
är basen helt klart, ja. Man kan be om en grupplikt.
Exakt, man kan be om grupplikt blod, så att det finns alla varianter liksom. Men ja, man ska tänka på att använda förstås det nollnegativa blodet klokt, men behöver man använda det så ska man inte tveka. Och sen behöver vi också använda det, för det ligger väldigt mycket nollnegativt blod i våra kylskåp, och det är dåligt faktiskt. Det är ett stort problem också. Ja. Fler funderingar, reflektioner?
Kolloider.
Ja, kolloider är ju nästan helt ute kan man säga.
Hur nära ligger albumin till förhållande till
traumarummet? Ja, ifrån till traumarummet så finns det ju liksom inte. Men däremot inne på Uppsalarna, det är också roligt, eller hur? För det tänker jag att man måste tänka på samma sätt. Det spelar ingen roll vilken lokal man står i. Om man är på akut traumarummet, en Uppsala eller akutmottagningen, så måste man ju tänka precis likadant. Men det är klart att amfetamin är ju ändå något som höjer volymen. Men det kommer ju kanske lite senare när man då ser att man inte behöver ge mer blod, utan man kanske hamnat i mer som ett CIRS-stadium där man har problem med vasodilatation om man har en längre kirurgi och behöver fylla på patienten.
Som jag förstod det där med acidos och dödostrial, då kan man ju tänka att man borde ge tribonat för alla patienter bara som profylax. Men jag förstår det, så hjälper inte riktigt det. Tribonat kan liksom inte riktigt reversera situationen heller.
Nej, utan oftast är det ju att de är volymstomma. Men sen så kommer man ju också lite längre fram i, när man kommer ur den här urakuta situationen, kan man ju förstås behöva buffra också. Men för 20 år sedan så var man ju ganska pigg, och buffrade man ju omedelbart både på hjärtstopp och på blödningar och så. Och där är vi ju inte, men det är ju inte fel att buffra efter ett litet tag när man tycker att man har fyllt upp sina volymer. Eller om man hamnar i det här läget där man är upp mot 120 påsar blod liksom, då behöver man fylla på med lite tribonat också förstås. Absolut. Men risken är också sen att man hamnar i ett läge där man då har för högt, ja, fyllt på med för mycket helt enkelt. Och det är lite svårt att bli av med. Det finns många spännande aspekter. Och tipset är ju bara att hantera de här patienterna och göra det tillsammans med en specialist och snacka och diskutera och få feedback och så. Och läsa. Bra. Nu är det dags för Anna, tror jag.